I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***?
So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/ACAST. That's 15% off at burrow.com/ACAST.
Jag provar den här korngrisrisotto, men jag skulle vilja ha något bröd till.
Jag gick ut KTH som en av de första som fick fokusera på förnybar energi. Och då visste inte jag så mycket om sol. Men precis efter det, liksom, när jag kom ut i karriären, då blev jag frälst.
När du såg solen.
Jag såg solen. Ja, men verkligen. Det var så speciell tid, 2005-2006. Och det var just då som man kunde, tycker jag, börja se konturen av hur stort och viktigt sol skulle bli. Så jag kom ut i karriären och det var det första jag liksom upplevde, var att det här är ju min front. Alltså så, det här är det stora som kommer att hända.
Ja. Vad var det som var det någon specifik sak som var liksom en ögonöppnare? Eller?
Det minns jag faktiskt att det var. För att direkt efter KTH så började jag jobba med investeringar i förnybart. Och så skickades jag till Milano. Ja. På en solcellsmässa som heter EU PV6, som fortfarande är igår idag. Den är liksom sån här, kanske den äldsta mässan i branschen. Och jag visste inte alls vad det skulle vara.
Tjena! Tjena. Det är bra, tack. Hur är det själv? Jajamän, du blir två kola idag.
Kola,
men det är nästan. Ja, men vi är så nyfiken på det här när Harald beställde en kola här. Naturkola.
Jag försökte få en kola zero. Fick jag det här?
Nej. Här är med liksom kolanöt och muskot och ingefära och grejer. Liksom.
Oj.
Ja. Wow. Nej, men jag kom dit, jag var inne på den här konferensen. Jag kom dit och minns att jag trodde att det skulle vara då är jag inte solfrälst. Jag trodde det skulle vara något väldigt flummigt eller väldigt så här framtidsförhoppning. Men det var precis tvärtom. Det var liksom en enormt stor mässa med människor från hela världen som var en del av det som var på väg att bli solindustrin. Och det var otroligt proffsigt. Alltså produkten var helt klart, man insåg då. Och man behövde inte vara där så länge för att fatta att det var ingen framtidslöften, utan det var liksom på riktigt.
Du menar att allting fanns redan på plats på något sätt?
Allting var på plats. Liksom, tillverkningen var på plats. Mm. Tekniken var på plats. Kunskapen var på plats. Alla visste att liksom, kostnadspunkten var på väg ner väldigt, väldigt snabbt. Och när jag säger alla så menar jag liksom den här globala gruppen som faktiskt höll på med den här industrin. Och det var ju bara liksom professionella ingenjörer rakt igenom. Det var ju inte alls någonting flummigt. Jag kom tillbaka därifrån och tänkte att det här är, jag vill vara med i den här armén.
och det här solarmén.
Exakt.
Men sen hoppade du av investerarsidan då, eller?
Ja, för att jag började snöa in på sol. Aha. Verkligen mer fokuserat och fick en möjlighet att forska om det.
Ja.
Och då åkte Cambridge. Att få forska där innebar en licens att få prata med alla möjliga människor runt om i världen. Ungefär som du gör.
Alltså, så det var en liten så här biljett in i den världen?
Ja, det var en biljett att kontakta vem som helst och säga att jag vill sitta med dig i 2 timmar och förstå vad du gör.
Checka en lunch.
Ja, det var alltså, exakt. Det var precis vad jag gjorde. Så jag kunde göra, dels hade jag en budget att flyga vad jag ville i världen och dels hade jag liksom Cambridge-namnet och ja, det faktum att jag var en forskare. Jag hade liksom inget annat. Det fanns ingen annat intresse bakom mig. Sen så var det en fantastisk tid. För att jag kunde fokusera på den globala solcellsindustrin. Men zooma in på det jag tyckte var absolut viktigast. Kontakta människor. De som jag tyckte var de häftigaste av alla. Och det var inte alla som ville träffa mig. Men kanske hälften av de här ville träffa mig.
Men du, jag tänkte på det du sa. Det är spännande det där med sol, tänker jag, utifrån att redan 2006 då, när du var på den här mässan, så insåg du att tekniken finns här och nu och det är möjligt att göra det. Så vad har det handlat om då? Har det handlat om att det ska bli så kostnadseffektivt? Det är det som liksom är utmaningen, eller?
Absolut. Det tycker jag. Den stora förändringen är kostnadssidan. För ett år sedan så konstaterade man att i alla fall globalt så är sol det billigaste energislaget av alla energislag. Man tittar på något som heter LCOE. Det betyder liksom den sammanvägda elproduktionskostnaden från sol. Och så jämför man det med samma nyckeltal för alla andra tekniker. Och sol är billigast. Liksom, across the board. Och det,
alltså billigast allt inräknat? Alltså,
allt inräknat. Ja. Liksom, över hela livstiden så är kostnaden för en kilowattimme sol lägre än alla andra kilowattimmar du kan köpa. Från och med 2019. Och det är det som gör att det är så disruptivt idag. Det är så sprängkraft här nu. Vi lever liksom i någon slags tipping point i energisystemet. Men alla visste ju det här 2006. Alltså alla som återigen var smarta ingenjörer någonstans mitt inne i den här solbranschen. De visste det, för att vägen hit, det var ju ingenting magiskt. Utan det var ju,
det var bara att dra ut kurvan liksom.
Det var bara dra ut kurvan, exakt. Bara förstå hur förändringen skulle ske.
Men vänta lite nu, bara så att jag fattar. Då skulle man alltså kunna, för om jag har fattat saken rätt, så skulle solenergin kunna liksom tillgodose allt behov av energi som vi egentligen har på jorden.
Absolut.
Och det är samtidigt den billigaste energikällan.
Absolut.
Så i teorin så skulle vi inte behöva ha någon annan energikälla än sol.
Nej, det är korrekt.
Klappat och klart då.
Ja, men det är exakt så. Den mentala övningen, det är det som är så, det är sprängkraften i. När människor blir frälsta. För det är ju som många, precis som jag blev och så många andra med mig som har liksom bara i slutändan fokuserat på den här branschen. Men 2006 någon gång var det fortfarande väldigt mycket en känsla av att vara nisch. Och varför är jag intresserad av solceller? Det finns mycket annat att vara intresserad av.
Det var bara en del av liksom de många energislagen.
Ja visst, och av alla möjliga tekniker som på något sätt kan bidra till en renare värld. Och det är klart att, men jag tror att vi som blev lite främsta, vi blev det för att plötsligt såg man det där enorma djupet i att det här kanske är det enda. Det fanns något begrepp då som var liksom, vad är the silver bullet för att stoppa klimatförändringarna? Finns det en silver bullet? Och med det menar man, finns det någonting? Finns det någon enskild grej som kan stoppa klimatförändringarna? Och då tyckte man inte det. Man tyckte att nej, men det är kombinationen av alla möjliga initiativ. Men jag tror att det finns en silver bullet. Att den finns i solenergin.
Det är solenergin.
Ja.
Men om nu, men jag tänker så, om nu alla de här bitarna finns på plats, det finns solen kan tillgodose hela vårt energibehov. Det har blivit så billigt att det är den, liksom, den billigaste energikällan. Vad är det som liksom förhindrar att, varför är vi inte där då?
Så här, det behöver hända på en organiskt sätt. Det kommer ju från ingenstans och ska bli tak för tak eller park för park ska hända. Så inget sånt kan hända med något.
Det måste byggas helt enkelt.
Det måste byggas, och det byggs ju genom, i dagsläget, genom kommersiella affärsmodeller. Mm. Och det är ju fantastiskt, för det betyder att det är inte beroende av statliga stöd. Men det betyder samtidigt att det byggs kund för kund, kunddialog för kunddialog, projekt för projekt. Om det var en stat som gick in och sa allt det här ska bli sol, det är klart att allting går. Det är kanske så man tänker sig mentalt ibland i energisystemet, att det är liksom baserat på ett statligt beslut, precis som kärnkraftsutbyggnaden var för 50 år sedan.
Just det.
Statens bestämde. Nu gör vi det här. Men det är inte så. Det är ju det som är.
Men vadå, finns det inga subventioner alls vad gäller sol idag?
Jo, på global nivå så gör det fortfarande. Och många länder, särskilt i Asien, driver sin solutbyggnad med statliga instrument. Mm. Men den långsiktiga utbyggnaden kommer att ske huvudsakligen genom det kommersiella. Alltså genom att de som använder kraft fattar den typen av beslut.
Men är det bra, tycker du? Eller skulle den liksom, skulle man kunna skynda på den här utvecklingen genom att subventionera mer från statligt håll?
Jag tror att det är otroligt bra att det sker idag på ett osubventionerat sätt. Det är ju fantastiskt, för det betyder att vi har djup förändring. Vi behöver liksom inte.
Det är på riktigt på något sätt?
Ja, det är på riktigt. Och det kommer inte att försvinna bara för att en regering byts. Eller det kommer inte att försvinna bara för att det blir finanskris och någon får slut på pengar i statsbudgeten eller vad det är. Mm.
Men glöm inte att äta lite broccoli här också förresten.
Det är sant. Ja, men som entreprenör tycker jag att det är helt rätt. Det är en sån marknad som man vill vara i. Mm. Det är klart att som människa, sett till klimatförändringarnas väldigt liksom, akuta inverkan, så är det klart att vi måste nog tänka kollektivt hur vi ska öka takten på allting vi kan göra för att förhindra dem.
Mm. Du kan bli lite otålig ibland, eller?
Man är väldigt, väldigt otålig. Som entreprenör är man otålig till att börja med. Och sen så tror jag som
grund.
Ja, det måste vara ställningen. Det måste vara så man vaknar varje morgon. Man är otålig. Och sen som människa, som har tillbringat hela mitt yrkesliv med att liksom väldigt nära klimatförändringsfrågan, så blir man ännu mer otålig, tycker jag. Man måste kanalisera in den här otåligheten i att bygga saker. Och jag tror att det är någonting jag lärt mig av att observera liksom det politiska under den här tiden, se att det politiska följer liksom det tekniska. När vi bygger bolag som gör att hållbara alternativ funkar, då är det ganska lätt i slutändan att fatta de politiska besluten som krävs för att stödja ännu mer.
Ja.
Ingen hade kunnat fatta ett beslut om att förbjuda fossila bränslen om det inte fanns ett alternativ.
Nej.
Vad ska vi göra? Sluta använda el. Ingen politiker kommer att fatta det beslutet. Nej. Men den dagen som hållbar el är billigare, enklare, mer spridd, då kommer de politiska besluten komma. Ja. Så
du behöver inte, man behöver inte politiken som ett draglok egentligen i den här frågan då?
Jag tror inte. Nej, jag tycker inte. Nej. Jag tror på att bygga ännu bättre teknik, ännu bättre affärsmodeller för att göra det enkelt för politiker att fatta svåra beslut. Och det svåra beslutet måste ju vara att förbjuda fossila bränslen. Det finns inget annat logiskt beslut i slutändan. Men
kan allting i vårt samhälle bygga på solen, energi från solen, när det gäller energibehov?
Ja. Enkla svaret. Men det kräver någonting. Ja, men det är en bra fråga, för det kräver någonting mer än bara. Två saker händer. En är att solen utvecklas och blir billigare, bättre, mer vad vi kallar baseload. Den kan leverera el på ett bättre sätt över hela dygnet och hela året. Men det andra som händer är.
Men solen kan vi ju inte göra mycket åt. Den är ju den
här. Solen kan vi inte göra mycket åt. Nej. Men vi kombinerar solen med ett system av
lagring,
energilagring och intelligens och så där för att få det att funka. Men det andra som händer parallellt med är faktiskt elektrifiering. Det låter konstigt att säga, för det låter som det var 100 år sedan vi höll på med elektrifiering. Men det är, om man tänker på vad elbilar är, så är det ju ett tydligast exempel på elektrifiering. Vi tar liksom energi som är oelektrisk, som är en annan källa, och så konverterar vi över det till elanvändning.
Ja, just det.
Och det är så, elektrifiering är den andra stora komponenten som behövs för att, så att säga, allting ska vara så.
Du menar att mer och mer saker går på elektricitet helt enkelt, eller?
Industriella flygplan, processer,
bilar.
Precis, flygplan, bilar, uppvärmning. Stora, svåra industriella processer som behöver massa värme och hetta, liksom, som kan gå över till elektrifiering.
Finns det ingenting som inte som inte kan drivas av el i samhället?
Nej, tekniskt sett finns det ingenting som inte kan drivas med el. Alltså, praktiskt sett så finns det ju olika svårighetsgrader att elektrifiera.
Mm. Det är klart, jag tänker på flygplan till exempel. Nu börjar man ju komma dit här att man ska börja på riktigt flyga elektriska flyg. Liksom. Men det har väl begränsats av att det inte har funnits den tekniken.
Absolut. Och det är bland det svåraste. Att hitta den accelerationskraften som gör att flygplan lyfter.
Finns det någon baksida med solenergi? Allting har ju en baksida. Det måste finnas någonting.
Allting har en baksida. Om man frågar sig själv om sol hjälper oss från klimatförändringarna, så var du själv inne på den stora baksidan som är: hur fort går det? Alltså, om det ska byggas ut tak för tak och park för park, tar det orimligt lång tid. Liksom, tänk om man kunde bygga liksom en enda stor effektiv elskapande enhet någonstans med ett enda beslut, vore inte det bättre? Mm. Och det är i alla fall i Turin, kan man ju tycka. Så där har vi liksom den stora, ur ett samhälleligt perspektiv, den stora frågetecknet fortfarande. Hinner vi? Mm. Hur ska vi hinna? Vad är det vi behöver göra för att hinna? Det är klart att ingenting är gratis ur hållbarhetsmässig synvinkel.
Nej, inte ens solen.
Inte ens solen, alltså inte ens solpanelen. Så att säga. Men nej, så tillvida att jämfört med alla alternativ så är det mycket, mycket bättre. Och det är väl så vi måste tänka. Mm. Vi kan som sagt inte, så vitt jag kan bedöma, så kan svaret på klimatförändringen kan inte vara att vi slutar använda el, för det kommer vi inte att göra. Det är orealistiskt. Och eftersom det är orealistiskt så leder ingen vart att tänka så. Så vi behöver el. Mm. Vi behöver energi. Och det kommer att kosta någonting i termer av materialfotspår, i termer av hållbarhetsavtryck. Mm. Men det bästa vi kan göra är att gå mot det som har absolut lägst avtryck. Mm. Och det är så. Mm. Men låt oss inte låtsas att det är noll, för det är inte noll. Nej. Sen kan vi genom uppmärksamhet bli ännu bättre på att trimma ner materialfotspåret. Både på sol och på lagring och allt det där som du är inne på. Och det ska vi också göra.
Hur smakar det maten förresten?
Det var jättegod. Jag märker att jag glömmer att äta här. För
det är lite så här. Det är baksidan av mina luncher. Mm. Jag tömmer alltid min tallrik fortare än min lunch. Men om man nu är oroad för att det inte går tillräckligt snabbt, den här förändringen. Vad tycker du krävs för att man ska snabba på den här förändringen då?
Jag är ju entreprenör. Så att för mig, det enkla svaret för mig är att vi måste bygga större, bättre bolag, snabbare. Vi måste vara fler som är entreprenörer. Vi måste tänja gränserna för marknaden. Bara se till att det vi gör blir väldigt stort, väldigt snabbt, effektivt. Det är så jag tänker. Det finns säkert ett politiskt svar också som är klokt, men jag måste vara ödmjuk och säga att jag lägger inte så mycket tid att tänka på det.
Jag förstår.
Men det är farligt också. Det får inte, för att så fort de politiska svaren blir att vi ska stödja någonting, då bromsar det nästan den kommersiella sprängkraften i det. Vi har inte iPhones överallt bara för att någon liksom stat bestämt det. Vi har det för att duktiga entreprenörer har byggt bra bolag och liksom skapat värde och
nytta.
Och
det finns ett behov av att liksom man tycker det är en bra pryl.
Det är en bra pryl, det funkar, det skapar nya värden. Så det måste vara det, så vitt jag kan bedöma, som är kraften i marknaden.
Mm. Men jag tänker så här, finns det någonting, har vi de bästa möjliga affärsmodellerna nu, eller behöver man liksom utveckla det? Det behöver man ju alltid för sig, men liksom, finns det några tekniska begränsningar, eller finns det sådana, finns det en dålig kunskap där ute på marknaden om solenergi?
Absolut, alla de där. Alltså, för det är en tidig marknad, och som alla tidiga marknader, så visst, det finns en väldigt ojämn kunskap. Bland de möjliga köparna finns det en väldigt ojämn kunskap om vad de kan köpa och inte. Mm. Vad det borde kosta, liksom, vad är riskerna och så vidare. Rent tekniskt sett så finns det är bra idag, men det kan bli mycket, mycket bättre. Eller det är på väg att bli mycket bättre. Och i takt med att det blir det, så blir ju liksom produkten bara bättre. Affärsmodeller var du inne på, de kan bli smartare, bättre, enklare. Liksom. Det är så typiskt för en tidig marknad.
Men vad är det ni gör då?
Det främsta vi gör är att erbjuda stora kraftanvändare ny solenergi som en enkel tjänst, som en enkel paketering. Så att de stora kraftanvändare som vill få sin el från ny solenergi och få då billigare el, mer hållbarhetsmässigt, bra el och så vidare, de kan få det som en enkel och väldigt snabb tjänst från oss. Och det gör att vi levererar den tjänsten, gör sedan att vi själva då bygger och utvecklar de här.
Alltså, ni är som en solcellsoperatör.
Precis, som en solcellsoperatör. Ja. Det är som att vi sätter upp telenätet själva, och så säljer vi en enkel access till telenätet.
Vad tycker du är den största utmaningen nu då, om man pratar solenergi och utvecklingen av den?
Vår utmaning är väldigt enkel. Det är ju att fortsätta trycka ner slutpriset till kund. Och den utmaningen kan man sedan bryta ner i massa små delar. Det är liksom teknik, det är finansieringskostnader, det är hur bara ren snabbhet, liksom, kostnader som vi själva har. Men det är svårt att... Det är ju svåra. Alltså den svåra, det är hela tiden den svåraste utmaningen vi behöver lösa. Att fortsätta, trots att det redan är så billigt, fortsätta pressa ner den kostnaden till nästan ingenting.
Mm.
Och ändå bygga lönsamma, fungerande bolag runt det. Alltså det man behöver förstå för att förstå hur viktigt det är på väg att bli. Det är inte bara sol, utan man behöver förstå en liksom konvergens av ett antal tekniktrender. Vi har varit inne på det, men att du har sol, du har lagring.
Mm.
Och sen har du tre saker till som påverkar det här. Den första är, även när vi tänker på sol så tänker vi att det levererar kilowattimmar, och det är liksom el. Och så är det samtidigt de som påpekar att sol, stoppar man in för mycket elnätet här nu så får man problem. Men faktum är att ett solsystem kan leverera andra saker till elnätet också. Någonting vi kallar frekvensreglering, någonting vi kallar spänningsreglering, men allt det här är sånt som hjälper elnätet att vara mer resilient, fungera bättre och liksom löser precis de här problemen som man ibland tror att det skapar.
All right.
Men för att göra det så måste vi öppna upp marknadsplatser för det. Så att du kan få betalt som solcellsinvesterare, ska du kunna få betalt för att leverera tillbaka det till nätet. Och det är något stort som händer också parallellt med andra.
All right. Som inte riktigt finns på plats idag då? Eller som
det händer. I Sverige så öppnade vi en marknadsplats i elnätet för frekvensreglering bara för ett år sedan. Så håller vi på att experimentera med det nu. Och som ska göra det möjligt för aktörer som oss att förutom att sälja kilowattimmar också sälja frekvensreglering till nätet med våra egna apparater.
Mm.
Och det kommer vara jätteviktigt, för det kommer möjliggöra smärtfri utrullning av sol i stor skala.
Mm.
Så att de marknadsplatserna är en viktig sak.
Mm.
Inom lagring så är det långtidslagringen också. Det här med att vi vet ju alla att batterier kan lagra liksom under några timmar, men tekniker som vätgas till exempel lagrar under lång tid, alltså under ett år eller ett halvår. Liksom.
Så den utvecklingen av lagring, den är fortfarande ganska ung eller grön? Eller?
Jättemycket kvar att göra. Ja. Både i det korttidslagring, men ännu mer i det här med långtidslagring att få det att funka. I takt med att solcellerna blir ännu billigare och att den kostnadskurvan fortsätter komma ner, så pratar man om att man kommer överbygga solcellsinstallationer. Och då menar man att man kommer bygga så att de kan producera alldeles för mycket solel. För att om ändå inte solcellerna kostar så mycket kan man lika gärna stoppa in för många.
Mm.
Så att du kanske inte får ut allting i nätet. Du kanske kan liksom, i en viss installation kan du producera mycket mer än det som du lyckas få in i nätet.
Mm.
Men det intressanta då är om du dessutom har långtidslagring på plats. Då kan du bara lagra det som du stoppar in i nätet. Och sen liksom använda det under det närmaste dygnet eller de närmaste dygnet.
Ja.
Och det där är en nyckel till att storskalig sol ska bli liksom baskraft, bara bli en grund i elnätet. Och sen finns det, om man ska fortsätta med tekniktrender som överlappar varandra, så finns det ju naturligtvis trenden att stoppa in mer intelligens i hur vi använder el.
Mm.
Så att om du är en industri som använder el, så kanske du på ett helt automatiskt sätt anpassar den här elanvändningen till när du helt enkelt har som mest solenergi. Det ser vi att Google gör redan nu till exempel i sina datacenter. Stora delar av deras processer i datacenterna som drar el kan de förlägga när de vet att de har som mest solenergi.
Mm. Mm.
Utan att det skadar liksom deras leverans på något sätt. Resultatet av det blir ju ganska likt lagring. Det blir också ett sätt att flytta elanvändningen till liksom när den behövs som bäst.
Mm.
Och sen ovanpå allt det här så ligger ju såklart makrotrenden, det digitala, alltså den digitala intelligensen. För ju mer vi kan analysera datan, ju mer vi kan optimera, ju mer vi kan ta kontroll över, desto bättre blir allt det här. Och desto mer närmar vi oss väldigt billig baskraft från sol som man inte ens behöver liksom reflektera över. Så att det som gör att jag och många andra med mig i den här branschen verkligen tror på dess förmåga att bli 100% så här i slutändan, det är överlappningen av allt det här. Och det är liksom den konvergensen som påminner mig om många andra teknikområden. Ta iPhone igen. Så liksom när det väl var så att man kunde göra en iPhone, så var det orsaken till det var att det fanns liksom 10 tekniktrender som plötsligt hade överlappat varandra i att de var vid rätt kostnadspunkt, tillräckligt kommersiellt funktionella. Liksom. Allting fanns på plats på ett sätt som det kanske inte hade funnits 5 år tidigare. Och vi är mitt uppe i en sån konvergens i det här området som jag tror verkligen
Och vad tror du, vad är ditt svar på den mest avgörande frågan av alla då? Kommer vi hinna i tid?
Jag tror att det är självklart att det behövs ett politiskt beslut också. Så att det kommer vi hinna i tid. Svaret kan inte vara att vi ska bygga så himla mycket solceller så att det hinner i tid. Men svaret måste vara att vid någon punkt så fattar vi väldigt hårda politiska beslut om fossila bränslen. När vi mer eller mindre förbjuder dem. Det måste hända. Men jag ser det mer som att det är växelverkan. Alltså, vi måste hinna bli så bra på förnybart och framförallt sol så att vi gör möjligt för politikerna globalt sett att fatta de svåra besluten och inte tycka att de är så svåra. Men sen måste de ändå fatta de besluten. Nej, det tror jag inte. Nej. Vi är på väg dit, men vi är inte där.
Vad kan man sätta någon siffra på det vad gäller antalet år?
Alltså, jag tror att det måste väl hända inom 10 år.
Inom 10 år?
Jag tror, alltså, om man tittar på det mer från samhällets sida, jag tror vi måste fatta mycket tuffare. Det är så jag förstår siffrorna i alla fall när jag läser siffrorna. Vi måste fatta väldigt tuffa beslut kring fossila bränslen inom 10 år för att ha någon chans att både klara de förändringar som klimatförändringar som redan händer och se till att de får slut någonstans.
Jag brukar ställa samma fråga till alla mina lunchgäster, nämligen vad är din bästa idé?
Jag tror att man bygger ett sånt här bolag som vi gör, då blir det så att den starka idén som överlever genom allting, det är ju syftet med det man gör. Och att liksom kunna komma tillbaka till det syftet och känna att det är så självklart. Men någon sa till mig, och så hade fastnat, att man måste be till sitt syfte varje dag. för det är som, och du, vi har kanske ingen så mycket religion för tiden, men vi har våra syften. Och om man inte, det är lätt att skriva någonstans och sen så går en vecka utan att man tänkt på det, då tappar man ju liksom kraften i det.
Ja.
Så hitta något sätt att komma tillbaka till det varje timme och varje dag, för att det ger så otroligt mycket kraft.
Hur låter din bön till ert syfte då?
Ja, men den är väldigt enkel. Den är bara liksom, det är precis det du frågar. Ja. Kommer vi att hinna? Och så svaret
och syftet frågan är förstås att se till att göra det.
Ja, exakt. Gör allting lite snabbare. Bara fortsätt pusha gränserna, för att frågan är, kommer vi att hinna? Och det enda svaret är, låt oss försöka.
Ja.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.